för 2 veckor sedan så var det ju pingst. Och det handlar ju om anden. Och under det här läsåret så har jag också varit lärare på Liljeholmens folkhögskola. Och då har jag haft undervisning om uppenbarelseboken. Så på så sätt föddes den här predikan. Anden i uppenbarelseboken. Vad står det om anden i uppenbarelseboken? Och då vet jag att ni har haft en dag med Mikael Tellbe för en månad sedan om uppenbarelseboken. Hur många var med där då? Ja, men typ hälften. Då vet ni att det är en svår bok med mycket konstiga uttryck och symboler i. Och i uppenbarelseboken står det bland annat om Guds 7 andar. Och det kanske är någon som har, när man har träffat på det uttrycket, tänkt så här, men hallå, är inte Gud än? Eller är inte Guds ande än? Och Guds ande är en. Och ändå står det Guds 7 andar i uppenbarelseboken. Och det har med uppenbarelsebokens väldigt speciella sätt att skriva. Så här kommer lite repetition för er som var med när Mikael Tellbe var här. Kring genren. För när man ska tolka en bibeltext så behöver man göra det utifrån bokens genre. Och ni som var med på den dagen fick säkert lära er att uppenbarelseboken är ett profetiskt apokalyptiskt brev. Alla de 3 genren. Det är ett brev till de 7 församlingarna. Det är en profetisk bok. Men det är också en apokalyptisk bok. Och apokalyptiska böcker var en sån här genre som uppstod bland judarna. Där de var förföljda. Och där man ville kritisera makterna och säga att det är Herren som är Gud. Men man hade inte yttrandefrihet, så man fick koda ut det budskapet. Så därför finns det mycket koder i uppenbarelseboken. Och den är ju skriven av Johannes när han satt på Patmos som straffånge. Så han finns ju där med den här censuren. Så det här är liksom hans sätt att få ut det här budskapet till församlingarna. Om hur de kan vara trogna Jesus i en tid av förföljelse. Och hur han kan skriva det liksom utan att myndigheterna förstår. Så det finns mycket symboliska tal, mycket symboliska djur. Och sen finns det då massa saker som man kan tyda med hjälp av gamla testamentet. Så det är massa referenser till gamla testamentet. Så har man koll på den symboliken, men då förstår man uppenbarelseboken. Och det här med Guds 7 andar har just med de här symboliska talen att göra. Och Mikael kanske drog de där talen. Ska vi se, det var jag som skulle sköta den här. Så, där har vi lite tal. Men om ni känner igen dem. Vi har 3 som är Guds tal. Vi har 4 som är skapelsens tal. Det vill säga de 4 årstiderna eller de 4 hörnen. De 4 väderstrecken. 6 som är människans eller ondskans tal. Och det är det för att den inte når upp till 7 som är helheten eller fullhetens tal, Guds tal. Och sen 10 som används som någonting som är stort. Och 12 som är Guds folkets tal. Och sen kan man ju kombinera de här 12 talen till exempel. Om man gångrar 12 gånger 12 då får man 144. Och gångrar man det med 10 gånger 10 gånger 10 får man 144 000. Och det talet kanske du har hört talas om. Det har ju Jehovas vittnen hakat upp sig på det talet. Och det är helt enkelt gudsfolket gånger mycket gånger mycket gånger mycket. Det vill säga ett jättestort gudsfolk. Men det här med tal funkar också på det här sättet. Och det är att vissa uttryck förekommer ett visst antal gånger. Och det finns en symbolik i det också. Och jag tänkte då att vi skulle gå igenom alla de här ställena där anden förekommer i uppenbarelseboken. Så det är något av en bibelstudiepredikan idag. Och Guds 7 andar förekommer då 4 gånger. Och 4 gånger, det var ju det här skapelsens tal. Skapelsens tal. Och sen har vi det här uttrycket, hör vad anden säger till församlingarna, så förekommer 7 gånger, det var ju fullhetens tal. Och sen har vi ytterligare 7 gånger där anden förekommer. Och det är 4 gånger där det står i anden, att Johannes var i anden. Det står om profetians ande en gång och så står det att anden säger någonting två gånger. Så här har vi alla delar där anden förekommer i uppenbarelseboken. Så låt oss ta tag i det här i tur och ordning nu. Guds sju andar. Vad betyder det? Och då har vi det här uttrycket i de här bibelverserna. På de här ställena i uppenbarelseboken. Så nu försöker vi liksom, vi läser det här och så försöker vi summera. Vad får vi för liksom uttydning? Vad är det här för sju andar? Varför står det sju andar? 1 och 4. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd och frid från honom som är och som var och som kommer. Och från de sju andarna framför hans tron. Så de här andarna är framför Guds tron. Och skriv till ängeln för församlingen i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Och jag känner dina gärningar och det heter om dig att du lever men du är död. Så att det är Guds sju andar. De finns framför hans tron, det är Guds sju andar. 4 och 5. Från tronen kom det blixtar och dån och åska. Och sju facklor brann framför tronen. Det är Guds sju andar. Så de är för tronen, de är Guds och det är facklor. Så ljussken. Det sista, 5 och 6. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. Så det är facklor, men det är också lammets sju ögon. Liksom. Eldslågor som kommer ut ur lammets ögon. Så de är inför tronen, det är Guds andar, det är facklor och det är lammet, det vill säga Jesu ögon. Ingen tror att det här, alltså att det är sju andar, att Gud inte är treenig utan snarare liksom, vad blir det då? Det blir åttaenighet liksom. Nej, nioenighet blir det ju, Fadern, Sonen och de sju andarna. Det är ingen som tror det utan Guds ande är en. Så vad kommer det här sju uttrycket från då? Ja, då kan man titta i Gamla testamentet och få lite ledtrådar. Vi har dels det här bibelordet från Jesaja. När det talas om att Jesus, Messias, ska vara fylld av Herrens ande. Och då är det sju uttryck. Det är Herrens ande. Det är visheten och insiktens ande. Det är klokhetens och kraftens ande. Kunskapens och gudsfruktans anden. Så sju aspekter av den här anden. Men sen så finns det en annan ledtråd som en del hittar i Sakarja. Och Sakarja är en klurig bok. Det är mycket konstiga syner där. Och i kapitel 4 så talas det om sju lampställ. Och då frågar Sakarja får först frågan om han vet vad det här betyder och han vet inte vad det betyder. Så då får Gud svara på den frågan. Och då får han det här svaret. De sju är Herrens ögon som överblickar hela jorden. Och nu blir det ju spännande för vad, de sju andarna, vad var det? Jo, det var ju lammets ögon. Och det var också facklor. Facklor är ju som lampor. Nu står det faktiskt de sju lampor, lampställ i uppenbarelseboken. Och då sägs det att de här lamporna är församlingen. Men det här kanske är en av andra slags lampor då, de här sju facklorna. Och efter det här, liksom den här synen när Sakarja får se de här sju lamporna och får höra att det är Herrens ögon som blickar ut över jorden, så kommer det här uttrycket som ni kanske känner igen från någon sång, fast då var det i den gamla översättningen. Varken med styrka eller med makt utan med min ande, säger Herren. Alltså det ska ske genom Guds ande, inte genom en människas styrka utan genom min ande. Och vad är det som ska ske genom Guds ande då? Jo, det är återuppbyggandet av templet. Så låt oss bara göra en liten avstickare här och tala om templet innan vi återkommer till det där med Guds sju ögon och de här sju andarna och så. Det finns ju flera tempel i Gamla testamentet. Vi har tabernaklet, det här mobila templet, tälttemplet. Sen har vi Salomos tempel som byggdes i Jerusalem. Och sen så revs det ju ner eftersom Israel följde avgudadyrkan. Och då försvann beskyddet över Jerusalem och templet revs. Och Sakarja är en bok som i den här tiden då templet, man vill att templet ska byggas upp igen. Och det kan man läsa om i Esra. Och det här uppbyggandet ska då ske genom Guds ande. Men det intressanta med det här templet som man kan läsa om i Esra, det är att det finns ingen inflyttningsscen där som det finns med tabernaklet och med Salomos tempel. Hur Gud på ett väldigt mäktigt sätt uppfyller templet med sin härlighet, med liksom, på ett väldigt mäktigt sätt. Men det här templet verkar tomt. Dessutom finns inte arken där, det vill säga Guds tron, nådastolen. Så det är ett tomt tempel. Och det är som att Gud har tänkt, jag bygger ett annat sorts tempel. För du som kan ditt gamla testamente vet att Gud var lite kluven till det här templet. Det var David som ville bygga templet och Gud sa till sist, okej då. Men han vill bo egentligen nära människorna och inte avskilt i ett stenhus. Och då finns det ju faktiskt en annan inflyttningsscen i Nya testamentet. Och det är ju den här. Här har vi Maria. En 1600-talsmålning som jag tycker väldigt mycket om. Det är lite dåligt ljus här, men och framförallt är det ett dåligt foto för det som har fotat av ett vykort som jag har med den här bilden. Och det är Maria som håller sina händer på magen. Hon har en liten, liten mage. Hon är gravid. Och där inne bor ju Jesus. Och så är det en sån här blå sjal som vilar över hennes händer. Och mina tankar går till tabernaklet, det här tälttemplet, när jag ser den här bilden. Här ser vi ju att Maria är ett tempel. Och kanske någon tänker, det låter katolskt. I katolska kyrkan säger man faktiskt att Maria är arken. För inom sig bär hon ordet. Och i arken fanns ju de 10 budorden, de här lagtavlorna, och mannat. Så hon bär livets bröd och ordet i sin mage. Så där talar man mer om att Maria är arken. Men här ser jag ett tempel. För vad är ett tempel? Jo, det är platsen där Gud bor. Och Gud bor ju i Maria, verkligen på riktigt. Alltså, Nya testamentet betonar det. Jesus är Gud på riktigt. Därmed blir Maria ett tempel. Anden följer ju över Maria 2 gånger. Här blev Jesus, eller sonen, lik sin mor. Alltså, jag tror ändå att när man såg Jesus kunde man säga så här, men det är Marias son. Alltså han bär Marias DNA, han är lik henne. Men sen så följer ju anden en andra gång över Maria. Och det här är en detalj ur en pingstikon som hänger på Bjärka Säby. Där har vi Maria längst upp där, och så har vi apostlarna och lite andra kvinnor. För det står ju apostlarna att det var några kvinnor, och däribland Maria, som var samman med apostlarna och bad liksom, regelbundet i övre salen, eller varje dag i väntan på anden. Och sen var det ännu fler folk som anslöt, så de var 120 pers. Det är det inte riktigt på den här ikonen. Men Maria var med vid pingsten. Och nu när anden faller över Maria, då är det ju hon som blir lik sin son. Och det är vad anden gör. Anden gör oss lika Jesus genom att utrusta oss med sina nådgåvor, men också genom sina frukter. Men Guds ande gör oss också till ett tempel. Och det är ju någonting som Paulus skriver om, att vi för som församling är Guds tempel genom andens närvaro och genom vår förening med Jesus. Så att Maria var ju ett slags profetiskt tecken för vad vi alla är. Vi är, som enskilda är vi tempel, för Gud bor i oss. Och som församling är vi Guds tempel. Så ja, det här Sakarja-ordet, att återuppbyggnaden av templet ska ske genom anden, kan vi verkligen säga, ja, det skedde. Vi blir ett tempel genom andens närvaro. Tillbaks till de här sju andarna då, som ju var facklor, de var inför tronen och det var lammets ögon. Och det hade vi ju också i Sakarja, om att de här facklorna eller lamporna var Guds sju ögon. Och då har vi det här intressanta uttrycket i krönikeboken, andra krönikeboken, där det står om Guds ögon att Herrens ögon överblickar hela jorden för att han ska kunna stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Så det är ju varmt här. Det är svårt att komma ihåg allt jag säger nu. Men vill du komma ihåg någonting, så kom ihåg detta. Guds ögon, Gud spanar ut över jorden och ser, vem ska jag styrka? Alltså, vad finns de människorna som vill följa mig och som jag behöver styrka? Och Uppenbarelseboken är ju skriven till en förföljd kyrka som vacklar i sin efterföljelse. Och då finns Guds ande där som spanar och tittar. Vem ska jag styrka? Så att de klarar av att följa mig. Alltså, vill finnas där med nådegåvorna och frukterna och allt detta som gör att vi kan följa Jesus även i pressade situationer. Och då fanns ju det här uttrycket fyra gånger. Och det finns en betydelse i detta, att Guds ande är utgjuten över jordens fyra hörn i alla väderstreck, överblickar hela jorden, spanar över hela jorden. Var finns de som jag behöver styrka? Kom ihåg det. Nu har vi ju den här listan då, där vi bockat av den första punkten. Nu kommer det gå lite snabbare med de andra punkterna. Hör vad anden säger till församlingarna. Det förekommer ju sju gånger i de här sändebreven. Uppenbarelseboken är ju i sin helhet ett brev, men så finns det ju sju hälsningar i inledningen av Uppenbarelseboken. Och det är till olika församlingar som är pressade på olika sätt. En del är liksom trogna i det. De har bestått provet och en del har liksom börjat kompromissa. Och budskapet i de här breven är liksom, följ Jesus. Så kan man sammanfatta. Följ Jesus, var trogen Jesus. Så vad säger anden till församlingarna? Jo, det är detta. Var trogen Jesus. Det är inte svårare än så. Det anden vill göra det är att göra oss lika Jesus. Vill få oss att följa Jesus. Så detta, hör vad anden säger till församlingarna, ha med detta. Anden säger, följ Jesus, var nära Jesus, var trogen honom. Det är liksom Jesus, Jesus, Jesus. Och det är ju vad Johannes evangeliet också säger, att anden har till uppgift att påminna oss om Jesus. Och vad har vi kvar nu då? Då har vi de andra sju uttrycken. Detta med i anden, att Johannes får vara i anden och se saker. Det har ju med den här apokalyptiska genren att göra. Och det hoppas jag att ni fick lära er då i den här dagen med Mikael Tellbe, eller kommer ihåg från den dagen. Att apokalyptiska böcker, det är när man får se saker ur Guds perspektiv. Att det ser ut som onda härskare har makten. Det ser ut som att ondskan regerar. Men så får människor då se saker ur himlens perspektiv och får se att Gud sitter på tronen och ska en dag döma ondskan och Gud kommer att segra. Och det är vad vi får se när vi ser med andens ögon att Jesus verkligen sitter på tronen. Att han regerar, inte de onda makterna. Så det är vad anden är, lammets ögon, men vi kan också se lammet genom andens ögon. Två ställen kvar, eller två grejer kvar. Profetians ande förekommer då bara en enda gång. Och det är här. Vi behöver inte läsa hela det bibelordet, utan vi kan bara kolla de två sista uttrycken. Dels Gud ska du tillbe, det är någonting som finns väldigt starkt i Uppenbarelseboken, uppmaningen att bara tillbe Gud. För här faller Johannes ner inför en ängel och då säger han ängeln till, du ska inte falla ner och tillbe mig utan det är bara Gud du ska tillbe. Och så står det, Jesu vittnesbörd är profetians ande. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Alltså man kan haka upp sig på det här med profetia, att det bara handlar om så här framtidsförutsägelser. Det här ska hända i framtiden. Men om vi läser den profetiska litteraturen, till exempel i Gamla testamentet, så ser vi att det handlar väldigt mycket om här och nu. Liksom. Var trogen Gud här och nu, annars kommer det här hända. Eller det här bra kommer hända. Men det handlar om framtiden, men det är också väldigt mycket här och nu. Profetians ande handlar om att vara Guds tala. Och Guds språkrör, det är en profet. Och det handlar om Jesus. Och så här säger ju då Jesus själv om anden. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er allt som jag har sagt er. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alltså, dels detta, hör vad anden säger till församlingarna. Vad säger anden till församlingarna? Jo, följ Jesus, var trogen Jesus. Anden påminner om Jesus och anden vill få oss att vittna om Jesus. Anden handlar väldigt mycket om Jesus. Anden skapar tro i oss, tro på Jesus, kunskap om Jesus och vi får vittna om Jesus. Så det avdramatiserar det hela. Det blir så mystiskt när man pratar om profetians ande. Men att vara profet är att tala om Jesus, att uppmana människor att följa Jesus. Nu har vi två ställen kvar. Och det är de här ställena när anden säger någonting, alltså anden uttrycker någonting. Dels har vi detta, och det tror jag att jag kanske har talat om. Kan ha pratat om det i en pingstpredikan förut, och jag kan också ha sagt det på någon församlingsdag när jag pratade om bön. Här är det bruden i församlingen. Anden och bruden säger kom. Den som hör det ska säga kom, och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Och här ropar anden och församlingen till Jesus. Det är tydligt från sammanhanget. Man ropar på Jesus, kom, kom, kom. Och den som hör vad anden säger till församlingarna börjar ju också ropa kom då. För anden, vad vill anden? Jo, anden är ju utgjuten från himlen där Guds vilja sker, utgjuten på jorden, och anden längtar efter att Guds rike ska dras ner på jorden och landa. Anden längtar efter att Jesus ska bli herre till 100% här på jorden. Och därför ropar anden kom, kom, kom. Och då tror jag att jag sa i någon predikan och på den här församlingsdagen för länge sedan att en anduppfylld människa kan absolut vara en sån som ropar halleluja och tänker ah, Guds rike har kommit. Men en anduppfylld människa kan också vara någon som går runt och suckar. Och det talar det här bibelordet om från Romarbrevet. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och det är ju inte tungotalet här, för tungotalet är ju ord. Det här är mer suckar. Och Bibel 2000 har rop, det är en slags kvidande läte. Liksom. Anden ropar, kom, kom, kom. Det sista stället. Nu ska vi summera också utifrån det. Oj, förlåt. Det här stället. Alltså, Uppenbarelseboken handlar mycket om martyrer. Människor som dör för sin troskull. Och det är framförallt en tröstebok till dem som riskerar martyrskap. En tröstebok till dem. Och här talas det om att det kommer bli mycket martyrer. i det här kapitlet. Här behövs uthållighet hos de heliga, hos de som bevarar Guds bud och tron på Jesus. Och jag hörde en röst från himlen som sa: skriv saliga de döda som här efter dör i Herren. Så det är någon annan som säger det. Men så kommer anden och liksom lägger till någonting och säger: det ska få vila efter sina mödor, till deras gärningar följer med dem. Så det är som att andarna bara ropar ut: de ska få vila. De ska få vila. Och när man läser Nya testamentet och försöker förstå vem är anden, och när man tittar i sina erfarenheter vad kyrkan säger om anden, så är anden en tröstare. Vi sjöng också det i den här salmen, att de som längtar efter tröst ropar ut att anden är här. Och det känns som så typiskt att anden bara: de ska få vila. Alltså anden är de här sju ögonen som blickar ut över jorden och bara: vem ska jag trösta? Vem ska jag hjälpa? Anden är en tröstare, en hjälpare som vill föra oss närmare Jesus. Och jag har tidigare någon gång i höstas, tror jag, haft en predikan här om urskiljning. Hur ska man veta vad som är av Gud och inte? Och då hade jag med mig en urskiljningsregel där man ska liksom smaka på sina andliga erfarenheter. De som man grubblar över, var det här Gud eller inte? Liksom. Smaka på dem och verkligen känna på eftersmaken. Och då finns det en regel som säger: finns det tröst? Alltså, blir jag tröstad? Då är det Guds ande. Finns det tröst, då är det Guds ande. Finns det inget sånt uppbyggligt, det finns ingen tröst, ja, men då kanske det inte var Guds ande. Släpp de erfarenheterna. Släpp de erfarenheterna och gotta ner dig i dem där du bara, det är tröst. Och då vet ni som har en del erfarenheter i bagaget att anden kan säga tuffa saker, liksom vänd om eller bryt med den här synden. Men det konstiga är att när man ändå smakar på det så känns det som tröst. Det är för att Gud är god. Gud är kärleksfull. Gud är en tröstare. Så även när anden säger tuffa saker så finns det tröst. Det är jättetuffa grejer här. Folk dör martyrdöden. Och så kommer anden: de ska få vila. Så ta med dig det nu. Som en sån här post-pingstpredikan här. Efter pingst. Kring anden i uppenbarelseboken som en tröstare. Och som ögon som spanar ut över jorden och ser: vem ska jag styrka? Låt oss be. Tack heliga ande att du är utgjuten över jorden. Du finns mitt ibland oss. Du får oss att ropa kom. Du får oss att längta efter Jesus. Och du får oss att hålla oss nära Jesus. Och jag ber att du skulle hjälpa oss i vår urskiljningsprocess. När vi försöker se vad är din närvaro och vad är inte din närvaro. Hjälp oss att bearbeta våra erfarenheter. Och hålla fast vid det som du har gjort i våra liv. Och den tröst som du har gett och vill ge. Amen.